skedet av april och sommarvärmen på ingång och så även Valborg. Det är något som vi ser fram emot här inne på Ringvägen 52 i Viaplayhus när vi önskar god morgon. Och vi gör det med god morgon NHL. Det är verkligen högoktanigt läge nu med SM-slutspelet som är framme i final där med Skellefteå och Rögle. Och Stanley Cup-slutspelet som är i full blom. Och sen så närmar sig VM-månaden maj också då, 15 maj, Sverige-Kanada. Den premiären. Mycket i det här programmet kommer ni få. Det levereras av Mattias Nordström, Peter Forsberg och sen dyker även Thomas Brolin och Josef Boumedienne upp. Ni hör ju själva Valborgsens afton. Det blir ett hett program där, Mattias. Hur är du och fira Valborg?
Men det är alltid trevligt, men det är ju vädret jämt. Valborg, ja. Om man går minnen från Valborg, jag har stått i snöblandat regn och det var ibland försmaka sommar. Så att man vet aldrig vad som händer vädermässigt på Valborg. Och det är ju för mig alltid varit en högtid när man är utomhus, ja. Och då påverkar ju vädret mycket.
Blir det en brasa där?
Ja, men det är ju alltid braser i närområdet, men nu får jag ju vara lite tråkig gubbe. Nu har de gått ut och varnat att det är ju väldigt torrt. Vi har ju varit en väldigt fin april här med, ja. Så att vi får se hur stora och hur många braser de vågar tända, för att behöver inte sätta räddningstjänsten i extra arbete.
Nej, är det bra. Det är bra att du har kommit upp och blivit en klok man, Mattias. Vi har en annan väldigt klok herre med oss också, Peter Forsberg, Viaplay-expert som ju är på plats. Ni är i Schweiz tror jag nu, Peter, ditt andra hemland. Det är där som VM kommer spela med start 15 maj. Hur är temperaturen där nere?
Jo, precis. Men det är bra. Det är varmt. Jag missade Valborg. Jag gick lite, lite längre i slutspel än notan, så jag fick inte komma hem till de tiderna.
Underbart. Det börjar bra det här. Det kommer bli... Du Peter, om vi pratar VM-temperaturerna i Schweiz, hur mycket ser man fram emot ett hockey-VM? Det blev ju inställt förra gången när det var pandemi.
Precis, och jag var ju med där 98, notan var med en stund i 98. Och sen så, nej men jag tycker att det är bra, det var ju lite stök här med Fischer som fick gå som förbundskapten. Så det har ju varit lite skriverier, kanske inte mest positiva skriverierna här innan VM. Men jag tror att Schweizarna ser fram emot det här, de har ett bra lag, jag tror att de flesta kommer att komma hem. Och jag skulle inte förvåna dem om Schweiz skulle gå långt, så nej, det är rätt laddat, även fast de är ju... i finalserien här, Davos mot Fribourg fortfarande, om man säger seriespelet. Men jag tror att de ser fram emot det här. De var i final i fjol och har bra lag i år också då.
Ja, det händer mycket där. Roger Rönnberg som håller på att styra fram Fribourg där Sverige kommer att spela sen då sitt gruppspel. Det är väl match 7 där. Kommer de ta det mot Davos? Vad tror du?
Jag tror att det känns som Davos är lite bättre, men ja, jag tycker Römer och Trolla, de hade lite skada också, ändå tagit sig till final. Så ja, de har gjort det bra. Match 7, som vanligt så vet man inte riktigt vad som kommer att hända, utan det blir nog jämnt. Men skulle jag sätta på någon pengar på någon, ska jag kanske göra det på Davos.
Ja, jag förstår detta. På tal om match 7, för att se om vi får fram någon sådan i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet. Man håller ju full koll på det som sker där. Och nu så har vi ett lag vidare på den östra sidan och det är Philadelphia Flyers som knockade ut Pittsburgh Penguins. Och gjorde det efter en gastkramande match i natten till idag. Det blev bara ett mål i förlängningen och det kom på det där sättet. Cam York och Flyers eliminera alltså Pittsburgh. Är du förvånad, Mattias?
Lite grann, men det känns ju, den här första rundan i år känns som de unga lagens år. Titta på Philadelphia som kanske inte riktigt räknar på vad i slutspel. De är här och stökar till det mot det erfarna Pittsburgh med Crosby, Malkin, Erik Karlsson. Vi ser ett ungt Montreal som bara kör på och ja, pressar Tampa rejält. Så att det verkar vara de unga lagens vår i år.
Ja, vad är din åsikt om att Pittsburgh är utslaget, Peter, av Philadelphia, din gamla organisation?
Nej, men vi pratade med någon i Flyers där. Liksom, det var ju inte riktigt meningen att de skulle gå så här långt redan så här tidigt. De är ju lite på något sätt en ombyggnad sådär. Det är lite mer fart nu för tiden. Jag tycker man tittar på många slutspelsmatcher. Det går fort. Folk smäller på. Ja. Håller inte igen någonting. Och, ja, kanske funkar det bättre i serielunken, de här äldre rutinerade killarna. Det blir lite tuffare och går lite snabbare i slutspel. Kanske de inte hann med så. Lite förvånande. Jag tror de flesta hade tippat att Pittsburgh skulle vinna det här. Men Flyers, de kör på.
Ja, verkligen. 4-2 matcher där till Flyers. Och nu blir det den där berömda lampan mot de där veteranerna som du var inne på. Jag räknade ut 154 år är de tillsammans. Letang, Crosby, Malkin och Erik Karlsson. Vad tror du kommer hända där? Blir det en fortsättning för dem?
Jo, men det tror jag väl att det blir. Jag vet inte vad de ska göra annars. Tänkte jag säga. Malkin står att de ska förhandla om ett år till. Det verkar ju, alltså, skulle Crosby ha gått någonstans så skulle det kanske vara i år, va? Till kanske Colorado, men jag tror att de är kvar. De har ju ändå lite yngre som kommer upp och hjälper till lite mer. De gör kanske till nästa åren. Så jag tror att de blir nog kvar, men man vet aldrig hur urartigt vad de har för tankar så, men jag har svårt att säga att de ska flytta sig. Speciellt då kanske Malkin och Crosby, de blir nog kvar.
Din bild av dem, Mattias, klockan tickar ju rejält för dem.
Ja, Peter sa det ju bra direkt. Vad ska de sätta in istället? Jag menar, du har en Crosby som ändå representerar Kanada i OS, håller den nivån. Malkin visar ju fortfarande att han kan leverera. Vad ska man ersätta med? Problemet är lite som jag tittar på Kings. Nu har vi ju med Kopitar, när de åkte ut, nu, det är hans sista NHL-match. Du har Drew Doughty. När de gamla är så pass bra för länge så är det liksom de här unga som ska konkurrera bort dem, de har inte riktigt kommit fram. Och då tror jag som organisation att man tittar, men får vi ut ett år till av dem så är vi i alla fall, vet vi vilken nivå vi borde ligga på. Ja. Så för mig är det ett stort problem för en organisation som Pittsburgh, för en organisation som Kings, att deras bästa spelare är närmast 40. Det är ett problem. Ja.
Vad tänker du kring Erik Karlsson då? Han som suktade efter den där Stanley Cup-titeln. Nu har det gått en säsong till här utan någon buckla för honom.
Jag kanske tror att Erik kanske vill kanske komma till... han är ju inte lika, om man säger, rotad i Pittsburgh som kanske Letang eller som Letang och Crosby och Malkin. Alltså, han skulle man kanske ge chansen att komma till ett superlag när det kommer kanske till traded deadline, om inte Pittsburgh är med och krigar där uppe. Det är ju svårt, som kanske notan är inne på också, just de här spelarna man har dem. Man vill ju inte sätta Crosby i ett helt värdelöst lag heller. Man vill ju verkligen ge en möjlighet att ta sig ganska långt. Det är ju lite skämmigt som när man är kanske har varit sån legend som han är och så ska man hamna bland de tre sista i NHL. Det är ju inte kul att avsluta så. Jag tror ändå att de krigar på och ger han den möjligheten och kanske ta sig långt till slutspel. Men är de inte där så tror jag Letang och, som jag säger, Malkin och Crosby är kvar. Men Erik, det är väl inte helt omöjligt att han får hitta en ny adress och få verkligen en möjlighet då. Speciellt kanske i någon av klubbarna han har varit förut. Men även kan jag se han kanske går till en annan klubb.
Ja, intressant. Han har ju verkligen stärkt sin aktie efter en väldigt fin säsong. Både i OS då och borta i Pittsburgh. Men nu är den säsongen över för Erik Karlsson och för Pittsburgh. Det är Flyers som flyger vidare. Och de gör det efter 4-2 i matchen mot Pittsburgh. Och möter Carolina i den andra rundan. Vi tar oss vidare mot den västra också. Vart vi match där natten till idag. Eller idag på morgonkvisten när man vaknade upp så kunde man följa dramat mellan Vegas och Utah. Och det är verkligen ett Vegas som har varit pressat, Mattias. Och det såg man när man avgjorde den här matchen. Det gick ju till förlängning sedermera då. Men oj, vad de fick visa glädje och moral idag, Vegas.
Ja, det känns nästan lite lättnadens suck. De är ju favoriter i den här serien. De har pratat om det här kan vara ett lag som kan gå hela vägen faktiskt, om de får ihop det. Och då är det lite när ett av målen här, när de får in det, man ser nästan förlösande effekt. Det är en väldig glädje från Vegas som jag tolkar mer som att de pustar ut. Ja. Vi klarade pressen så att vi ser, Dorofeja hade ju ett hattrick i den här matchen, så de har ju komponenterna. Marner har de använt både defensivt och offensivt. Det är det här jag tänker på. Titta på glädjen här. Det ser ut som de har vunnit en Stanley Cup här. Där är mer det här förlösande pressen. Nu har de i alla fall 3-2 i matcher.
Ja. Ja, vad tänker du kring det, Peter? Just Vegas. Många som tror att de ska kunna gå hela vägen. Att de är så här pressat redan nu mot Utah och visar den här glädjen när de tar då en seger och har 3-2 i matcher.
Ja, men det är jätteskillnad, speciellt på hemmaplan där, för att ha match 5 och förlora och åka upp dit och ligga under med 3-2. Det är klart det är viktigt då. Nej, men Vegas, om man tittar så, Rasmus Andersson kommer dit och de brukar ju alltid vara i toppen och liksom trixa lite med salary cap för så bra lag som möjligt. Så Nej, jag tror att de satsar på att försöka vinna, det tror jag absolut. Ja. Om de har möjlighet, om man tittar nu så kanske de får en hyggligt normal kvartsfinal. Och så får Colorado, om det blir Dallas eller Minnesota, kriga på sig. Nah, det är väl inte helt omöjligt att om de har flyt och vinner match 6 här och så får en hyfsat lätt kvart, att de kan ha en möjlighet mot Colorado eller Minnesota då, i en semi och gå ganska långt. Det, jag vet inte, förutom Colorado så tycker jag det känns ganska jämnt mellan alla lagen. Så det är väl att Colorado ska få någon skada, att de ska bli tröttkörda, och speciellt mot Minnesota. Ja. Så det är väl inte helt omöjligt, men jag tror att det där laget, absolut, så de går för vinst. De har ju ändå lagt till Marner i år och Rasmus Andersson, två riktigt bra spelare. Så Hart har väl kanske kommit i år också. Så jag tror att de satsar. De vill nog vinna. De har det målet.
Ja, och så Tortorella där i båset och göra hattrick bara i första rundan. Det är väl ingenting, Peter, man ska göra hattrick i en final om man ska göra någonting, eller hur?
Ja, precis. Första perioden var ju också perfekt.
96 mot Florida. Ja, det var galet. På tal om häftigt med slutspel så är det ju onekligen intressant med Buffalo när vi går tillbaka mot den östra sidan. Ett Buffalo som ju äntligen är tillbaka i slutspelsjakten. Och det går ju bra. Nu har han gjort mål också, Rasmus Dahlin, för ett Buffalo som ändå får tufft motstånd av Boston, vilket alla hade förväntat sig. Man leder ju fortfarande den här serien, men Boston har kommit tillbaka, för de vann den här matchen även fast Rasmus Dahlin gjorde mål. Det var Elias Lindholm som sedermera kvitterade.
Ja, det här har fått ner Boston i brygga, men det här visar också vad Boston, hur de har byggt sitt lag. De har spelare, de har varit i de här situationerna förut. De kommer göra det svårt för Buffalo, och framförallt på det här mentala spelet nu. Man har en 3-1-ledning i matcher, ja, och nu blir det 3-2. Den här såklart nästa match. Är det oerfarna Buffalo? Kan de fortsätta att leva på sin fart och fina spel? Eller börjar det bli lite hjärnspöken och det här rutinerade Boston kanske kan vända den här serien?
Ja, för det var verkligen den här vilda glädjen, den här Pasternak som avgjorde det där. Hur lät det då när han gjorde det där målet? Det blev ganska tyst i Buffalo. Ja, det är underbart. Det är lätt att få lite adrenalinkick, Peter, när man gör någonting stort, även då när man är rutinerad som Pasternak. Vad tror du om Bostons möjligheter till att vända det här?
Ja, det är väl inte helt omöjligt. Det är såklart Buffalo, när de gick in på den matchen. Alltså, så stänger vi ner den här serien och så går vi vidare och vinner med 4-1. Och så förlorar man och så kommer man till Boston och möter dem där. Det är som notan säger, Buffalo har inte varit i de här situationerna förut och stängt ner, och fjärde matchen är ju alltid den tuffaste att vinna, så när man har orutinerat gäng och så nu ska de in där i TD Garden där och försöka vinna, ja. Så nej, i den här serien ser jag inte som avgjord, och jag har ju varit med mot notan där, vi ledde med 3-1 och så kom de tillbaka och vann match, vad blir det, 4 eller 5, och eller femman och sexan. Ja. Liksom. Så det blir mycket press då när det där kommer. Att man måste, nu måste vi nästan vinna. Liksom. Det är 3-1 och känner man, perfekt, nu avgör vi hemma. Och så blir det i overtime också när man är så pass nära som Buffalo är. Det är ju bara en studs som man vidare. Och sen ska man tillbaka till Boston och en tuff situation att försöka vinna med nya killar och unga killar. Så den där serien är inte avgjord, men jag tycker de flesta matcher i den där serien har varit jämn, som Buffalo kan absolut vinna. Så det är lite 50-50 även fast de spelar i Boston då.
Nej, men så är verkligen känslan, och den rullar alltså vidare i Boston då, men det är fortfarande ledning för Buffalo 3-2 i matcher. Det är läget också när man bevakar serien mellan Anaheim och Edmonton. Ett Edmonton som ju har skyhöga förväntningar på sig efter två raka finaler. Får tillbaka Dreisaitl till slutspelet, och han fortsätter ju att leverera när han höll Edmonton kvar i den här serien mot Anaheim. Det var det han som gjorde två fullträffar.
Dreisaitl har kommit in i slutspelet het från skada, men det är ju McDavid här som har blivit lite mer ifrågasatt, att de behöver att han vaknar till liv, och har inte väl levt upp till de högt ställda förväntningar vi alltid har på McDavid. Samtidigt, jag tippade inför den här serien att Anaheim kommer slå ut Edmonton, för jag gillar Anaheims lag, hur de har byggt det. Jag gillar hockeyn de spelar, så att för mig, för jag, Edmonton har mycket att fundera på hur de ska kunna hitta tillbaka och framförallt vinna den här serien.
Och nu pratas ju Peter också då att McDavid har lite små problem och att man ska sätta ihop de här två superstjärnorna till nästa match då. Så man måste också vinna då för att överleva den här serien. Hur tänker du kring det, McDavid och Dreisaitl tillsammans?
Ja, jag vet inte. Jag tycker att jag såg när Edmonton reducerade till 5-4 McDavid där i, jag vet inte vilken match det var, men inte sista matchen här, men match 4 kanske. Jag tyckte det var lite konstigt kroppsspråk liksom. Det var inte så att han jättejubla, utan han såg inte så glad ut på något vis, jag vet inte. Han hade absolut startat serien inte bra och för mycket kritik och sådär, men jag tyckte inte det var någon superkroppsspråk för han, även fast han gjorde mål där. Så jag vet inte. Det är säkert bra att han sätter ihop, att de kanske sätter ihop han med Dreisaitl, så får han göra lite poäng och lite mål, så han kanske blir glad i alla fall. Och, ja, vi får se om de som tar sig lika långt. Jag vet inte hur han tänker, som han kanske tänker liksom, hur många mål ska vi göra och så släpper vi in 4-5 bakåt liksom. Vi kan ju inte göra 5-6 framåt hela tiden för att gå vidare. Jag vet inte. Det bara kändes som han hade lite dåligt kroppsspråk, om jag ska vara riktigt allvarlig, efter det där målet. Men det kanske bara just då. Jag har ingen aning. Men skulle jag göra 4-5 när det är 3-4 minuter kvar, skulle man bli superglad. Men det är lite lurigt, tycker jag.
Ja, för upplever du den här pressen, Mattias, på McDavid nu, med tanke på allt som har varit? Nu kan vi ju faktiskt addera OS också, den finalen där han fick mycket kritik efter.
Ja, nej, det ser ut som man, det väger tungt på hans axlar just nu. Och sen ska vi inte glömma att de har ju varit i två finaler, två år i rad. Vi pratar om hur det har satt spår i Florida. Ja. Men det ser inte ut som det piggaste laget. Och som Peter var inne på, det här med kroppsspråk, framförallt om du har den spelaren i ditt lag, har det kroppsspråket, om uppfattar det på en tv-skärm, om det skulle vara så i omklädningsrummet också, då gör det ju väldigt svårt för Edmonton. För att för mig, om Edmonton i huvud taget ska ta sig vidare i slutspelet, så behöver ju en Dreisaitl och McDavid som går på fulla spjäll. Det är, utan de två, då är det slutspelat om ett par dagar för Edmonton.
Ja. Men när man bara är en vanlig hockeyälskare och objektiv och kollar på det, så tycker man ju bara, det är väl självklart att sätta ihop de två bästa, Dreisaitl och McDavid. Hur var det på din tid? Jag tänker på i Colorado och Quebec också för den delen, med Sakic. Ni gick ju ofta i olika formationer som spelade powerplay tillsammans, Peter. Hur resonerade ni?
Ja, nej. Vi fick sällan spela ihop liksom. Jag tror att vi ville ju spela tillsammans egentligen. Så där, men jag gissar att coachen ville ha två kedjor som kan leverera. Och så fick man ju spela ihop i powerplay i alla fall. Vissa gånger fick spela i boxplay från början också. Men nej, vi var inte ofta i samma kedja. Bara små, nej, korta stunder och sen delade de på oss. Ja, det är väl... Om man tittar på Dreisaitl och McDavid, båda kanske vill ha pucken mycket, och då är det kanske bättre att dela på dem, så man har två kedjor som levererar. Sen är det ju också att spela mot vilka backar. Om man vet att Dreisaitl och McDavid spelar tillsammans, så sätter man ju bästa backparet mot dem hela tiden. Nu är det lite svårt för motståndarlag att säga, men vem ska, vilken kedja ska man sätta? Ska vi sätta våra bästa backpar mot McDavid eller mot Dreisaitl? Så man får ju lite mera bredd i laget om de delar på dem.
Ja. Men man har ingenting att säga till dem. Det kunde inte gå. Liksom du och säkert. Det var ändå kapten och assisterande. Liksom så här, men hörde, coach, vi vill ändå spela ihop. Om ni nu ville det.
Till Crawford då, eller?
Ja, Crawford har det. Men, nej, alltså, det tror jag säkert vi sa någon gång. Liksom. Vi vill spela tillsammans. Så där, men, nej, det var bara inte så. Både Hartley och Crawford särar på oss hela tiden. Så där, så. Ibland hade vi rätt kul att vi tyckte det var kul att spela tillsammans i boxplay, och då hade vi möjlighet att göra mål emellanåt så där ändå. Så jag var glad att jag fick spela powerplay med han liksom, sen också så där, som jag säger, att jag slapp möta kanske notan varenda byte, utan de tyckte att det var okej att jag kanske spela mot Säkik också då.
Ja, vad sa du var notan? Fick du välja back kollega för
det här? Nej, det fick jag inte göra. Jag var bara glad för att spela med Blake. Nej, Peter, poängen är ju precis det han säger. Ja. Jag som hade den andra rollen, man var ju nästan glad om det var Peter och Säkrik tillsammans på isen på ett sätt. För att då hade du alla problem framför på isen. Här var det då annars varannat byte. Sen var ju både Peter och Joe Säkrik, de gjorde ju sin omgivning så bra. Ja. Så att som för tränare, då är det ju det upplägget du vill ha, att du får två kedjor som hittar inte den ena kedjan lösningen ikväll, ja, så gör den andra det. Och både Peter och Joe, de var ju som skickligast med pucken. Och då, det är det med att göra medspelare bättre. Jag är med kedjan med Peter, med Deadmarsh. Alltså det var en tuffare motståndare för mig än att spela mot Joe Sakic, även om Sakic hade en kanske högre fart i sitt spel. Så att, jag tycker det är klokt att dela på dem för att göra laget så slagkraftigt som möjligt.
Ja. Jag satte samman dem i tv-spelet och då gick det undan Sakic och Foppa. Det funkade. Ja, de inte Nostrum, det är säkert kanske. I det här slutspelet nu då, när vi är inne i den första rundan och har kommit en bra bit. Vi har ju då Flyers klara, som vi var inne på tidigare, kommer de att ställas mot Carolina, som ni ser. Ditt tidigare lag också, Colorado, har ju ångat på och får lite vila nu också, Peter. Hur viktigt kan det vara för Avalanche, tror du? Hur vill man ha det i ett slutspel?
Nej, men kanske optimalt kanske att vinna med 4-1 och istället för 4-0, så man inte får för lång uppehåll. Sådär. Men det är inget man tackar nej till, det kan jag säga, när man man har ett långt, det är ändå tre omgångar kvar. Jag tror att om man tittar så, nu kommer de att få möta Dallas och Minnesota, och ska något av de lagen ha chans, speciellt av Minnesota, så bör de avgöra nu och vinna med 4-2, så de får några dagar emellan i alla fall innan de ska möta Colorado. För går de till match 7 den där serien, och så ska de komma och möta ett Colorado som har vila kanske 10 dagar, då tror jag inte de klarar av, utan nej, kanske inte optimalt med så många dagar som de får, i och med att det varit 4-0. 4-1 skulle jag säga, som man skulle planera, skulle kanske vara bäst. Men man vill ju inte ha den där sista matchen heller, för det kan ju bli skaderisk och allt det där möjligt. Så man vill ju stänga, såklart, serien med 4-0. Så, om man säger 9 av 10 kanske skulle vara 4-1 då.
Ja. Kan du ta fram lagen på den västra sidan, Peter? Vilka kommer vi se i den andra rundan? Colorado mot?
Ja, men det blir väl Minnesota. Jag tror Minnesota kommer att klara av det där då.
Och Vegas slutar?
Ja, men Vegas in i det där.
Och så Edmonton.
Jag tycker ändå att det är rätt jämnt alla. Det man säger, ja men Pittsburgh kommer vinna mot Philadelphia. Men ja, det är tufft. Jag tycker också det är ett annat spel. Jag tycker det här slutspelet, om man tittar på första, speciellt första 2-3 matcherna, jäklar vad alla smäller på och kommer full fart och kör över folk, och det är fysiskt. Liksom. Jag tycker att det är nästan största skillnaden mellan serielunken och slutspelet i år mot vad det förut. Kanske lagen har tittat på hur vann Florida de två sista säsongerna. Att det är... De vann med inte bara skicklighet utan tuffhet också. Så de flesta lagen tror jag kanske kommer ut utan och säger så här, alltså vi kan inte vinna Stanley Cup om vi inte spelar supertufft och kör på järnet. Liksom. Det går inte. Så det var ju jätteroligt att se första matcherna i slutspelet. Du var kanske bli lite trötta, de orkar inte spela på varenda sekund. Men det var ju första matchen och andra och tredje i de här serierna har ju varit jättekul att se. Man är så glad att man inte spelar längre. Så kan jag ju säga.
Ja, du var inne på det också, Mattias, första runda. Det är det absolut bästa som finns. Och om vi bara doppar våra skridsko i möte på den östra sidan också då, Tampa mot Montreal. Det står ju 3-2 där. För er som tittar på det så står 3-3. Men det är 3-2 i den serien till Montreal som vi vann natten till idag. Och Tampa är pressat. Det är många som är förvånade. Är du det?
Ja, jag hade ju tippat Tampa förbi Montreal, men de har visat absolut noll respekt, Montreal. Ja. Deras, de här rätta spelarna, Suzuki, Slavkovski, Hudson, alla de här spelar väldigt bra hockey, och det ser ut även för Tampa-spelarna att det går undan där ute, och det har de lite problem med att hantera den farten.
Ja, ja, verkligen. Seger natten till idag också då. Montreal i slagläget och mästaren där det är hockeyfeber nu. Men det handlar ju också om ett slutspel och har den här berömda högsta lägsta nivån som man ofta säger när man jobbar med det här. Vad är det egentligen, Mattias?
Nej, men det är att du inte faller igenom totalt när du börjar ifrågasätta att är det vi gör här ute, kommer det hålla för att slå motståndarna? Att ja. En hög lägsta nivå är att du alltid har kontakt i matcherna, att du inte så här, vi förlorar med 5-0, hur ska vi hitta ett väg tillbaka in i serien? Utan du har så hög lägsta nivå så att du hela tiden pressa motståndarna fast du kanske ligger under, men då ligger du under med ett mål, max 2. Att du hela tiden har kontakt så att motståndarna aldrig kan få lugna ner sig överhuvudtaget.
Och hur lätt är det att sätta in Carolina och Colorado i det facket?
Ja, för mig är det enkelt. Carolina kanske är det där verkligen pratar om hög lägsta nivå. Ja. Det vi ifrågasätter där, har de absoluta spetsen för att konkurrera med de andra topplagen? Mm. Kanske inte, men en hög lägsta nivå. Carolina kan ju tråka ut sina motståndare till segrar med bara hög arbetsinsats. Och Colorado då, ligans bästa lag. Uh-huh. Och det är självklart de har spetsen, det säger sig själv. Men för mig är det för att de har sån hög lägsta nivå, Colorado.
Men kan man vinna slutspel med en hög högsta nivå, om du förstår vad jag menar? Om man vänder på uttrycket lite. Och vilka lag har den i så fall?
Man kan, men det bästa exempel, jag tänker lite St. Louis. Men det är många år sedan. Man kommer in i ett slutspel och känner att de bara spelar på sin högsta nivå varje match. Och så fick de ihop 16 segrar. Ja. Men det var ju inte så under säsongen. Innan den säsongen när de tog sig till slutspel, och det var ju inte så året efter, så det var ju så här en fantastisk formtopp av St. Louis som bar hela vägen, så att det är svårt. Ja. Det är enklare att ha byggt upp en hög lägsta nivå så att du är så trygg i grundspelet, och när det börjar blåsa lite snålt då kan man alltid luta sig mot ett bra grundspel.
Ja, men hög högsta nivå ser vi här då, för oss som tittar på de här, för er som lyssnar på podcasten, så Minnesota och Tampa. Hur resonerar du kring det där, Peter, för att gå hela vägen? Du har varit med om det 2 gånger, tagit 2 kupper där borta. Vad är det som krävs egentligen?
Nej, men alltså, notan är inne på det här. Just med defense vinner ju championships, och liksom lite offense vinner matcher mellanåt så där. Men ska man, då kanske du vinner 3 lätta omgångar om man tittar så, men då förlorar du kanske 4:e. Alltså, man måste vara så trygg i sitt grundspel på något vis att man inte ramlar igenom, utan varje match släpper man in ett mål i grunden, man bara tuggar på, man är trygg i sig själv, man bara kör och inte faller igenom, släpper in de där 6-7 målen och bara chansa, utan man är trygg. Man, som man nämnde St. Louis där, de fick in ett, det var ju inget spektakulärt, utan det var ju typ ner med pucken och sen bara in med puckarna framför mål, och så hade de studsarna med sig det för att de jobbade tillräckligt hårt. Och det är egentligen försvarsspel. Man kan inte vinna hela vägen om du ska släppa in 3-4 mål varenda match. Liksom. Då kommer du inte vinna någon mästerskap, utan man måste hålla det på 1 eller 2 bakåt och sen lyckas göra några framåt. Då kan du slå alla lag om man tittar så.
Mm. Och det där kan man ju lätt också då ha synonymt för vissa spelare. Hög lägsta nivå och hög högsta nivå. Det hade han sannoliken, Anze Kopitar, där karriären tog slut nu när Los Angeles Kings fick lämna slutspelet. 1512 matcher blev det för den elegante slovenske superstjärnan, som sa så här på presskonferensen efter.
Everyone's talking about the end, but what was the, when you leave, what memory are you going to take? What's your greatest memory of your career? And with these two guys, they spent almost as much time at Toyota as you did. What do they feel about leaving Toyota in LA and getting their dad not to share with us anymore?
I think they're extremely happy because now they get the dad for themselves. Gotten instructions for, you know, the high ponytail and the bun and everything. There's a lot of work to be done there. As funny as it sounds, I mean, you guys know we're away and you're missing birthdays and you're missing competitions and hockey games, and, you know, thank God for the new technology now in Live Barn. I've been able to tune in to watch games and, you know, and skates and whatnot. But now they get to wake up in the morning and, you know, come barge in the room and, you know, see me there, which is that's what they deserve. They've been, you know, 11 years, 9 years, with so-called part-time dad, and now they get full-time.
Ah, vilken karriär då i din gamla organisation. Och du vet hur det är det, Mattias, som ska fixa flätor istället för att jaga hockeylirare och pucka och göra mål och assist.
Ja, det var fint att han hade barnen där också. Ja. För det är ju den andra sidan av alla de här matcherna och den fina statistiken har. Det är att varit borta väldigt mycket. Och nu får han den möjligheten efter 20 år. Och det är ju fantastisk karriär, Kopitar. Och i mina ögon är ju absolut den mest betydelsefulla spelaren i Kings historia. Och då har vi ändå Gretzky har spelat där, Luke Robert här, Rob Blake. Och ändå håller jag faktiskt Kopitar, vad han har gjort för den organisationen, håller jag honom som främst.
Ja, hur högt håller du Kopitar, Peter?
Ja, men jättehögt liksom. Och sen just på sättet han spelar och han var som människa också liksom. Det var ju inga fula grejer, utan bara raka rör och stenhårt på isen och gav fullt ös varje match liksom. Men inget fula grejer, och sen så duktig på sidan om också, vältalig. Så nej, men han har ju varit ansiktet utåt bra många år, och just när man ser att han nu när han lägger av, hur många som ger han respekt för den karriären han haft. Motståndarna liksom, de även de tycker om han, att han är så bra, just kille under alla dessa år.
Ja, det är en enorm karriär. Det är stor respekt till hans Kopitar som nu får koncentrera sig på familjen. Men man kan ju kombinera det här. Gör som Josef Boumedienne, general manager i Tre Kronor till exempel. Det är en stor dag idag. Välkommen till programmet också, Josef. När din son Sascha ska debutera i Tre Kronor. Hur mår du och hur är läget?
Jag mår bra. God morgon och kul att vara med. Jag såg om Anse där också. Jag fick förmånen att spela med han i Södertälje som ung, som junior där. Det var en jävla... Ja. Efter ung spelare på den tiden som hade en fantastisk karriär.
Berätta lite vad du såg där och då, Josef.
Anse, så många av de här superstjärnorna, hade otrolig närvaro och självklarhet i allting han gjorde redan som 18-åring. Det var inget ögonblick som var för stort för honom. Han tog till synes det mesta med en klackspark. Givetvis gjorde han ju inte det, men det var den liksom, känslan det var runt honom. Att det där var ju enkelt.
Ja, och en enorm karriär blev det. Och det är häftigt också då att han startade upp den i Sverige också där då i SSK, precis som Pasternak gjorde därefter. Och vi var inne lite på det. Jag vet att du är väldigt professionell, Josef, men det måste ju vara något speciellt i dagen då för dig då, när sonen eventuellt då kan debutera i Tre Kronor. Det är ju Euro Hockey Tour, Sverige mot Schweiz i Jönköping. Vad tänker du kring det där?
Det är framförallt roligt att alla de här killarna som gjorde bra ifrån sig i junior-VM får möjlighet att visa upp sig på den här scenen. Jag har sett Anton Frondell, Viggo Björk, Love Härenstam sedan de var 7-8 år. Så att det är otroligt kul att alla de här killarna får möjligheten att visa sig på den här scenen.
Ja, vad har ni för förväntningar på dem? Det är ju 6 stycken junior-VM-spelare som vann guld nu då, som är med i den här truppen till Euro Hockey Tour. Det är ju den tjeckiska delturneringen nu. Vad förväntar ni er?
Förväntningarna, deras egna förväntningar är nog väldigt högt ställda. De har bevisat sig i SHL att de håller väldigt hög nivå. Anton åkte över till Chicago och var otroligt bra. Jag såg en live 2 matcher där, så att självklart kommer vi ta några byten, några matcher kanske och perioder att komma in i det här, men de är otroligt duktiga hockeyspelare allihopa, inte bara våra unga killar, utan jag tycker vi har en härlig trupp här.
Ja, verkligen. Peter, hur kände du då när du kom med i Tre Kronor som väldigt ung också? Hur speciellt är det?
Nej, alltså jag tyckte det var jättekul att spela till Kronor såklart. Jag kom med där, jag tror det var 92. Nej. Jag hade ju kanske likadant som de här killarna, en liten frisläng, för att då hade du just varit OS i Albertville. Och då kanske var många tackade ju nej till att komma till det där VM. Det var kanske därför jag slank in och fick vara med. Det är kanske likadant nu att de här yngre killarna, i och med att det har varit OS-år och... Jag vet inte om alla kommer som har spelat ett OS, och jag tycker att man gör rätt att man ger de här killarna chansen att få komma upp och få känna på Tre Kronor rätt tidigt och känna att man är jag vet inte, delaktig. Man får den här känslan att man vill vara med i Tre Kronor hela tiden, som jag fick när jag var ung. Ja. Så det här är ju skitroligt. Jag fick ju vinna VM-guld när jag var 18. Jag kommer vilja göra det här varenda gång. Så jag tycker att man gör helt rätt att ta med de här yngre killarna. Sen kanske de inte tas till VM allihopa, men jag tycker att det är jättekul att de får chansen. Och sen också svenska folket runt omkring får lära känna dem, att de får veta vilka de är och sådär innan de drar över. För de drar ju så pass tidigt att de får några chanser att spela i Tre Kronor. Så jag tycker att det är jättekul. Och de har ju gjort det så otroligt bra alla också. Det var ju skitroligt att se alla där under JVM. Så de har gjort det förtjänta, inte bara för att de är unga, utan jag tycker de är duktiga också. Det blir kul att se dem.
Mm. Ja, vad vet du känner över Tre Kronor-grejen? Det är en av dina höjdpunkter när du fick dra på den där tröjan, Mattias.
Otrolig ära, och sen att det är viktigt, tror jag också, att killarna inte bara känner att du är här för att se och lära. De har förtjänat de här platserna för att ta klivet. Jag tycker även som, om man tittar som tittare, man tittar på junior-VM, och så blir jag så här, undrar hur bra kan de här killarna bli? Och det här är ju också ett kvitto att de kan spela på högsta nivån i seniorhockeyn. Så att det här har de förtjänat, att få den här möjligheten.
Josef, hur kommer det påverka sättet som ni vill spela? Att ni har så många nya unga spelare nu. Vad kan du säga om det?
Nej, men det är inte målsättningen att det ska förändras speciellt mycket. Vi vill ju att alla killarna som är med här ska spela på sina styrkor, med själva playbooken och sättet. Tre Kronor spela på kommer inte förändras så. Sen har ju alla spelare olika egenskaper, och vill att de ska spela efter sina egna egenskaper. Men själva, som jag sa, playbooken är densamma, och sättet vi borrcheckar och spelar mittzon och vänder spelet, det är likadant.
Och visst är det rätt häftigt också att en sån som Jakob Silfverberg, men han är 35, han är liksom dubbelt så gammal som Stenberg och de andra ynglingarna. Den här gruppen måste vara rolig att arbeta med på det sättet, eller vad tänker du?
Nej, verkligen. Och Sam snackade med Silver efter säsongen i Brynäs där, och han var otroligt taggad att få den här möjligheten att vara med, och det var ju kul att höra liksom, och att han har kommit hem och verkligen inte kom hem för att, och det har vi sett i Brynäs också, han kom inte hem för att varva ner, utan han vill göra skillnad, och det är jättekul faktiskt.
Mm. Hur går tankarna kring VM då? Som vi ju kommer hårt bevaka här på Viaplay. Ni ser samtliga matcher på våra plattformar. Och det är ju först ut och möter med ett Kanada som vi vet kommer få ett väldigt bra lag. Hur resonerar du kring lagbygget med Tre Kronor så här långt?
Nej, men nu hörde jag Peter sa där, att det är klart, det har varit en otroligt komprimerad säsong för NHL-spelarna. Vi siktar upp på att ha någonstans mellan 10 och 15 stycken. Vi har ganska bra koll på vilka som eventuellt är tillgängliga om de åker ut och så vidare. Men vi vill ha ett lag som är med och fightas, så det vill vi ha varje år. Vi hade ett lag utan speciellt många NHL-spelare för 3 år sedan, åkte man pumpen mot Lettland. Vi har haft otroligt starka lag de senaste 2 åren och tagit brons, så att det finns liksom inget perfekt sätt. Det finns ingen formel för hur man bygger ett lag som vinner guld, utan det är gruppen som i sig som ska komma samman och gör den här resan tillsammans. Och vi försöker bygga det med karaktärer och killar som vill vara med och göra skillnad.
Ja, på tal om det, karaktärer. Hur glad blir du när en sån som Oliver Ekman Larsson och Nyo tackar ja? Det blir hans 8:e VM-turnering.
Otroligt kul, såklart. Oliver har själv gjort en resa, vann Stanley Cup efter att vara lite uträknad, gick till Florida, fick vinna Stanley Cup och var inte mer i Four Nations, men verkligen spelat till sig en plats i OS-laget. Och vi alla vet vilken bra kille och människa och en ambassadör för svensk hockey Oliver är. Att sen tackar jag och kommer hem och spela efter en ganska tuff säsong. Torontos organisation, så vi är otroligt tacksamma och glada att han vill vara med på den här resan.
Peter, vad känner du då? Vad tänker du för drömnamn till Tre Kronor här nere i ditt Schweiz här om ett par veckor?
Drömnamn? Ja, kanske Bratt, Raymond har vi ju, Nylander har vi ju. Får se om Leo Karlsson går vidare eller inte, va? Så Men kanske lite grann, Josef sa, liksom, man vill ju få spelarna som vill komma dit. Liksom. Man vill ju inte ha någon som man måste övertala. Liksom. Hon kom liksom, och så kommer de dit lite trötta, slitna. Liksom. Man vill ju ha spelare som kommer att brinna för att dra på sig tröjan och vill kämpa för det här VM-guldet. Nu då. Och det behöver kanske inte vara de bästa namnen heller, utan man måste få de som är mest motiverade, tycker jag, för att komma... Mm. Komma med, men vi skulle kunna få ihop ett riktigt bra lag. Vi har många som har missat slutspel eller kanske åker ut det första omgången och se om Minnesota går vidare också. Så vi får se hur många som tackar ja. Det är lite svårt att säga om för tillfället. I och med att det har varit en OS-säsong och väldigt tufft spelschema så är det kanske några som tycker men det har bara varit en för lång säsong. Jag kommer inte tillföra någonting. Och då får man acceptera det och så kanske hitta någon som verkligen vill komma dit och vara med.
Mm. Men spännande namnet hittills, tycker du, Mattias?
Av svenskarna? För svenskarna? Nej, för mig är det den här unga gruppen. Ja. För det kittlar lite extra. Det är kul att få se att de får möjligheten. Sen det Josef sa, det handlar ju om att få ihop den här gruppen. Att man köper vad vi ska göra tillsammans under den här korta turneringen. Då kan det bli riktigt bra.
Ja. Avslutningsvis, Josef, kan du avslöja något namn där som du har plingat till mig i mobilen som vill komma?
Vi gick väl ut med några namn här som kommer till Beijer här, men vi har dialog med, oj, nu släcks det här. Nej, men vi har dialog med flera killar och tyvärr är det många som är skadade eller har liksom, som är slitna och som Rasmus Sandin, han skulle varit med, men han blev skadad match 80 och pajade korsbandet. Jäkligt tråkigt både för oss och för honom, men vi kommer fylla på med namn, det kommer vi göra. En liten brasklapp, vi har ett ruggigt ungt lag här, men vi är fortfarande, jag tror 1,3 år äldre än USAs lag som vann VM-guld i fjol. Så unga är vi inte. Den här truppen är äldre än Tre Kronor-truppen som vann VM-guld 2018 också.
Otroligt, ja. Det
tror man inte. Det tror man inte.
Nej, verkligen inte. Ja, det ska bli kul att följa ikväll också. Notera att matchstart är 18.00, eller hur? I Jönköping ikväll.
Jajamän.
Så vi håller koll på det. Det brukar vara klassisk hockeytid 19.00. Men Sverige mot Schweiz alltså. Sen så är det ner till Tjeckien där. Och sen så är det Bayern nästa helg då i Ängelholm. Stort lycka till, Josef. Får vi följa noggrant. Och sen så ses vi ju den 15 maj när det är Sverige i Kanada i Fribourg i Schweiz och VM-premiären. Ha det gott och hälsa den andra staben och killarna också.
Låter bra. Tack, Eva.
Tack själv, Josef Boumedienne som är general manager för Tre Kronor. Ja, det blir roligt att just möta Kanada i premiären också, Peter. Det kan ju bli någonting där.
Ja, alltså vi vet inte vilka som kommer, men vi vet att Celebrini kommer, så de kommer få en bra powerplay och bra första lina nu det går. Bara för att tillägga lite grann. Jag tror både Kanada och Sverige, jag vet inte vem som har gjort spelschemat i fjol hemma i Sverige, att de ska mötas på tisdagen och så rakt in i slutspel efteråt. Jag tror att både de svenska hockeyförbundet och kanadensiska hockeyförbundet, men nu spelar vi den viktigaste matchen kanske först. Så att vi inte får den tuffaste på tisdagen innan kvartsfinalen på torsdagen. Så det är väl bra att de möts på en gång, tycker jag. Det blir ingen lätt match. Det blir absolut inte. Kanada kommer säkert. De har ju som otrolig bredd. Om man tittar på OS-spelarna kanske tackar nej. Men de har ju så många som kommer underifrån också. Som är just under det OS-laget som kanske kommer att vara med i år. Då. Så Kanada blir säkert tuffa i år också då.
Verkligen. Ja, vi kommer att prata mycket om detta. Celebrino Tavares är ju redan klara för ett Kanada. Men vi hoppas på en ny svensk VM-hjälte. På tal om VM-hjälta. Vi har ju Peter där. Vi har Mattias här i studion. Och så adderar vi en stor superstjärna till. Thomas Brolin. Och då pratar vi ju fotboll. Och VM 94. Då kom jag i världslaget. Och ni vann VM-brons. Och du har vunnit vinnarkuppen med Parma. Härligt att se dig, Thomas.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Välkommen hit.
Tackar.
Och du, det här med hockey.
Hej, pappa.
En gammal polare det där, va?
Ja, ni har ju tagit ifrån honom från Elitloppshelgen i år, så det är lite tråkigt tycker jag, men han får väl jobba för er istället den här helgen.
Är du besviken på det här?
Ja, det är jag.
I fjol lånade vi ut den i finalhelgen.
Ja, fick han vara med en dag på Elitloppet. Ja.
Men du, på tal om hockey och den biten, det ligger det varmt om hjärtat, berätta.
Jo, men det har alltid legat varmt om hjärtat. Dels så spelade jag hockey tills jag var 15 år själv i Hudiksvall, och sen så har det väl varit en tuff hockeysäsong. Jag är ju Leksing. Och jag håller ju på Hudik såklart, som inte lyckats gå upp i här för en vecka sedan. Och sen har jag ju varit och kollat på OS. Det var väl tufft för svenska landslaget i OS också, om man säger så. Men hockey är varmt om hjärtat. Jag följer det väldigt nära.
Ja. Och vi ser ju här att du har lagt ut på din Instagram också många bilder. Den där matchen minns vi som vi ser nu. Det var på Ullevål i för fullsatt salong där. Jag tror att du hängde väl en två. Du var poängbäst i laget i alla fall.
Ja, ah, det vet jag inte om jag hängde. Det var en i alla fall. Några ass blev jag.
Kanske inte var så svårt när Markolio, det var jag och brossan här också. Men du, det här med att du spelade i Hudik. Vi hade Lars Lagerbäck här i Tiki-Taka, vårt andra program. Och han berättade att han såg dig som 14-årig och då som fotbollsspelare. Att du var jättetalang. Hur bra var du i hockeyn?
Ja, i Hälsingland har vi ju inte haft någon större hockeykultur, men jag tror väl jag kanske är en av de få som har tackat nej och blivit uttagen i TV-pucklag, om man säger så.
Ja.
För jag tyckte jag hade någon fotbollsmatch där, så jag blev uttagen i Hälsinge TV-pucklaget.
Ja, det var så.
Jag var ganska långt där, men jag kände att nej, jag satsar på fotbollen istället. Så det var väl tur där kanske.
Ja. Varför blev det fotboll där?
Jag tyckte det var roligare och det var väl där kanske jag var väl ändå bättre än vad jag var i hockey. Så, ja. Så enkelt var det väl.
Ja. Hur mycket känner du igen det där, Peter, fast vice versa?
Ja, men alltså på den tiden spelade man ju två sporter, i alla fall gjorde jag också det. Jag var ju fotboll och hockey, så fick man välja när man var 13-14 och man tog väl den man hade mest talang i, om man tittar så. Jag gillade ju att spela fotboll också och sådär, men sen när man kommer upp så verkar man väl kanske vart det bär här någonstans när det kommer till hur bra man är. Så jag gjorde väl också rätt. Det gjorde väl Thomas också, att vi valde de sporter vi gjorde. Så. Nu för din brukar man ju måste välja mycket tidigare, men då spelar man ju upp till... Jag var ju också spelare i Junselelägret, sket i TV-Pux-lägret och drog och spelade fotboll istället, så... Då var det ju okej, okay. Men jag kanske måste välja lite tidigare nu för tiden om man ska bli i toppen. Så jag har inte sett Thomas spela hockey, men jag kan inte ha taskig, men jag kan tänka mig att han har berättat i fotboll.
Ja, absolut, så var det. Det hoppas jag verkligen.
Varför tänker du så, Peter?
Ja, men det är så bra att vara på fotboll, men jag vet inte.
Jag var ju faktiskt back också, ska man komma ihåg.
Ja, du var det?
Nej, men jag var ju smart, back, för jag förstod hur backarna får använda pucken mycket oftare än forwardsarna. Så jag kunde styra och ställa där i backlinjen.
Ja.
Eller hur?
Smart.
Ja, smart.
Jag instämmer.
Men jag vet, och du har ju berättat här också att du höll på med fotboll, Mattias. Men just den här utvecklingen som har blivit nu, att det blir så specialiserat tidigt för väldigt, väldigt många. Och, vad är din åsikt kring det?
Oj. Det kan ta väldigt lång tid, men lite snabbt så tycker jag det är synd, därför min avsaknad idag, det är ju fantasi, kreativitet i de respektive sporterna, utan vi ser att det går snabbare, skickligheten är hög, men det här med spelförståelse, lekfullhet, det här bolltrollandet eller med puck, det tror jag kommer från att man har med sig kanske lite längre upp från andra sporter, att man kanske spelar racketsporter och det är pingis och man studsar och väggpassningar som blir en lekfullhet som jag tror man kan få med sig om man fortsätter med flera sporter längre upp. Framförallt när vi pratar bollsporterna, där det är också, vi får inte glömma bort att det är underhållning också, och det är ju det alla önskar att se, det här fantasifulla, där man hittar lösningar som man inte ser själv i tv-rutan. Och det tror jag man får om man håller på med fler sporter lite längre upp i åldrarna.
Ja, vad tänker du kring, Thomas?
Jag håller med notan fullständigt. Att jag tror ju att man, som jag brukar kalla split vision och spelförståelse, får man ännu bättre, ännu mer om man håller på med olika sporter ju så länge som möjligt. Mm. Men som jag var inne på, det var lättare att hålla på med fler sporter för många herrans år sedan då vi var unga än vad det är idag. Och det kom ju tyvärr från föreningar och från ledare och från föräldrar tyvärr.
Ja. Vad kan man göra då, tror du?
Tänka om, göra rätt.
Ja. Men är det liksom förlegat lite det här som hur det var när vi växte upp, att man skulle hålla på med så här mycket? Måste man, tror du, stå och skjuta 200 hockeyskott varje dag när man kommer hem på skolan?
Nej, men det är inget måste att stå och skjuta 200 skott. Men är man så pass duktig och vill ta sig någonstans, då gör man det. Det är det som... Det är de som blir bra i slutändan ändå. Det är inget måste, utan man tycker det är kul.
Ja.
Men för de som inte förstår det, de tror ju att det är ett måste, men man gör ingenting som ett måste i den åldern. Man tycker allting är roligt då.
Ja.
Så, och det är ju den lekfullheten som måste fram, och man ska ju aldrig tvinga någon att göra någonting. Det funkar ju inte, kommer aldrig att funka.
Är det någon skillnad, det ser du Peter, som har banorna nere i Schweiz också, hur man tänker, just i elittänket tidigt, för att få fram stjärnor?
Ja, men jag kan väl bara, min son, det var väl ungefär att vid 12 där, att då får du nästan välja om du ska spela fotboll eller hockey. Ja, men det alltså allting går ju lite snabbare också. Man kan ju inte, om du ska spela fotboll liksom, jag kan ju inte lägga på mig som jag vägde, jag var 1,84, vägde 94 kilo, då går ju inte att spela fotboll liksom. Du hinner ju inte med, du har inte en möjlighet, och just det, man lägger på muskler på rätt ställe. Ja, kanske gör man inte det när man är 12, men det, något år senare så måste du bygga på rätt muskler liksom, för att kunna hålla på med den sport. Den håller ju med på allt det här med split vision och tänka sport och just liksom lagsport och vart man ska vara någonstans och allt det där. Då är det ju superbra att hålla på med flera olika sporter. Så det är ju ja, när ska man, kanske inte 12 tycker jag, men 14 kanske man måste välja ändå till slut, när man ska liksom lägga de här musklerna på rätt ställe. Så ja, det är ju lite annorlunda nu för tiden. Vi var ju också spelare, så spontan fotboll och spontan hockey nu. Nu, vi var ju på planen, bara åkte själv. Det är inte så nu för tiden, utan nu är det ju tider och man tränar 5 dagar i veckan. Man hinner inte köra så mycket så här, frilek själv som man håller på med när man är mindre. Så det är ju en annorlunda... och så är det ju en konkurrens också som är stenhård nu för tiden. Så man måste ju träna så många timmar på sin sport för att kunna bli bra. Då kanske det är hårt att kombinera... när man blir lite äldre, så 13-14.
På tal om den där kombon, så är ni ju båda då har varit verksamma i de här folkkära landslaget, fotbollslandslaget och hockeylandslaget Tre Kronor. Vad har Tre Kronor betytt för dig, Thomas?
Nej, men jag har ju sett varje VM, varje OS liksom, det är någonting extra för mig som älskar hockey. Så är det ju bara. Så Tre Kronor ligger ju väldigt varmt om hjärtat, vilket de flesta landslag i Sverige gör, men hockey och fotboll, det är väl de som man följer extra noga, så är det ju.
Ja. Och nu när du var nere på OS här i Italien, vad upplevde du?
Det var ju min första OS-turnering att se hockey då. Jag var ju med själv i Barcelona och fick spela fotbollsturneringen, så det var ju en upplevelse i sig, men jag har aldrig varit åskådare. Så det var jättekul att hänga med ett gäng där nere i Milano och gå och titta på och Sverige, Finland och Sverige, Slovenien var det, va?
Ja, Slovakien var det.
Nej, så det var härlig stämning runt om och få se. Vi träffa Sam också, hur han förde någon match där och höra hur han tänkte att lägga upp matchen och sådär. Så det var väldigt intressant och väldigt roligt.
Jag vet att du var lite imponerad över hur han lade fram det där, Sam också, hans ledarstil. Utveckla lite, berätta vad du upplevde där.
Nej, men jag tyckte mycket det han sa till vår grupp där. Vi var en minigrupp på 20 personer. Han kom förbi hotellet och surrade lite grann. Och jag kände igen, om jag någonsin... Nu har inte jag varit ledare, men jag tyckte det han sa stämde överens med mina åsikter. Jag skulle vilja föra ett lag och tankar. Och det var ganska mycket frihet under ansvar som man tar... Ja, på den här nivån, det går liksom inte att ha... Man har inte kommit dit... bara för man har ramar, utan man måste titta utanför ramarna lite grann och hela laget, man är individuell, backar, forwards, bänknötare, målvakt, man är alla olika och då måste man få vara olika i en grupp också.
Ja.
Men samtidigt anpassa sig såklart. Ja. Och det tyckte jag hade en bra filosofi.
Tror du att det är stor skillnad på ledarskap, fotboll, hockey om man tittar på de här stora bollsportarna?
Nej, det tror jag inte, utan det handlar om samma sak, att väldigt mycket handlar om att lära känna individerna och vem är det som behöver moroten, vem behöver lite piskan och sen våga, framförallt när du kommer upp på den här högsta nivån och pratar OS, att då är det inte att du är någon ledare som ska ha för strikta ramar, utan här gäller att den här, vad kallar det? Friheten under ansvar.
Ja.
Är väl ett bra ord när det handlar om toppidrotten, att vara den här spindeln i nätet men inte in och detaljpeta. Då tror jag det blir som bäst.
Peter, din karriär där, hur mycket koll hade du på fotbollslandslaget där och då? Jag tänker 94 när du vann OS-guld som ung där också, så var det ju supersuccén för Sveriges fotbollslandslag i VM i USA till exempel.
Ja, det var ju såklart man inte missade någon match av dem. Det gjorde jag inte. Jag såg nog allt. Jag var nere och kollade på EM i Göteborg också, liksom körde från Övik. Två gånger om faktiskt. Första gången gruppspelet så åkte jag ner och också såg finalen bara fram och tillbaka med bilen. Med tälta där ute i skogen någonstans. Och sen fram och tillbaka. Så, nej, jag har ju varit fotbollsintresserad hela tiden. Som jag sagt förut, jag skulle ju hellre vara bra på fotboll än hockey. Men det gick ju inte så. Nej, det är 100 gånger om att man inte missar match när svenska landslaget spelar. Det måste man säga. Se. Jag vet inte nu när det är match mot Tunisien klockan 4 på morgonen. Jag vet inte om jag ska kliva upp och se den eller efterhand. Men annars ser jag alla matcher.
Det finns ju sådana här play-tjänster nu för tiden. Som man får. Det fanns inte på vår tid heller. Då var det bara att se. Eller?
Då var det bara uppe i
natten. Nej, 4 låter tufft. Men på något vis så lär man mig titta på den också. Det tror jag.
Ja. Men om man ser nu med ett VM som kommer här. Jag vet ju, Peter var ju till och med i Valencia så när det var Sverige. Ukraina, sen var du på plats här uppe i Solna också. Men just att de klarade sig, yep. Thomas, vad tänker du kring det? Att Sverige tog sig till VM på ett mirakulöst sätt egentligen?
Ja, helt fantastiskt konstig väg. Men en bakdörr deluxe som Sverige ändå visste att de skulle få och ta den. Det är ju det som är grejen. Alltså, ja. Det var riktigt starkt och bra gjort. Och där tror jag faktiskt Graham Potter hade en stor del i den för att få ihop det här laget. Det är ju samma spelare, men Thomasson fick inte ihop laget på något vis. Men Potter, han med små medel fick han ihop laget att tänka åt samma håll och få till det på något vis. Så, ja. Det hatten av för svenska laget är att de kunde vända den här tråkiga trenden. Ja, vi såg ju Kosovo ihop Foppa nere i Spanien och det var inget roligt.
Nej, de har ju haft det tufft ett och ett halvt år liksom. Men jag håller med, alltså, man kände ju på något vis direkt när Potter kom in att hans bara glöd och hans typ engagemang, och man ändrade sig så att när de åkte ner dit och skulle möta Ukraina liksom, där kommer ju faktiskt kanske mycket troligtvis gå vägen att vi ska ta oss hela vägen. Det är otroligt kul att du ska få vara med där borta i Mexiko, USA och Kanada då.
Om du bara får slänga fram tre namn då som måste vara med i den där startelvan i VM-premiären för Sverige. Vilka blir det, Peter? Och då pratar vi fotboll.
Isak tror jag kommer att betyda mycket. Även fast Gökeres har gjort en kanon, så tycker jag kanske Isak är kanske vår bästa spelare i grunden. Så där. Kommer han tillbaka nu och fått spela några matcher så kan han göra mycket på egen hand. Tror jag att vi, jag vet inte, målvaktssidan där måste vi få till och backsidan. Så framåt så tror jag att står vi oss högt. Men vi måste ju, som vi pratar i hockeyn också, defense, vi måste få ihop det där. Jag vet inte vem jag ska nämna sådär, ska man säga som Övikskille ska man säga Herman Johansson då, som måste vara med. Då kanske man kan gå långt.
Herminator, se om han kommer tillbaka. Vad har du för nyckelspelare, Thomas?
Ja, det backlinje är ju viktigast, men vi har ju inte en jättestark backlinje så här på rakar, men jag tror ju Lindelöf blir ju ändå murbräckande bak, ja. Som måste få de här runt omkring som fungerar ihop. Så Lindelöf har ju erfarenheten och han håller en hög lägstanivån på något vis ändå.
Ja.
Och sen tror jag att Lukas Bergvall kommer att bli jätteviktig. Han är duktig, han är kreativ i mittfältare som man behöver i sånt här VM för att gå långt. Och sen måste Gyökeres och Isak få vara friska nu från och med dag fram till att gruppspelet börjar. Att de får de här matcherna i sina klubblag och kommer in med en positiv energi och har lite bra självförtroende de här sista matcherna från Premier League.
Ja. Hur högt värderar du Gyökeres och Isak? Alltså i fotbollsvärlden, nu är det något VM vi ska spela.
Ja, men nu har ju Isak varit skadad, men i fjolåret så visade han sprutade ju in mål i Newcastle och hade en tuff start i Liverpool och sen blir skadad. Och jätteskönt att han fick göra mål här nu och hoppas att han kan bygga vidare på den vågen. Så de två är ju jätteviktiga för svensk landslag, men samtidigt så bollarna ska ju fram till dem på något vis, yep, också. Så det börjas ju i princip från målvakten, och backlinjer är ju så mycket viktigare än vad folk tror för det offensiva spelet. Så är det ju. Och forwardsarna är så pass viktiga för det defensiva spelet som inte folk förstår heller, utan det är väldigt viktigt synk det där.
Ja. Så det var Patrik Andersson och Björklund och Ravelli som var viktigast 94, eller?
Ja, Ravelli vet jag inte. Jo, han har varit rädda bollar, men inte vårt för anfallsspel. Det vet jag inte om han var så. Han petar inte någon som fortsatte, om man säger så.
Vad betyder det där för dig, VM 94, Mattias?
Ja, mycket följde allting, men jag kommer också ihåg, för jag bodde i andra hand, lånade en lägenhet på Sveavägen, och det var en varm sommar, så det var ju korsdrag där, och vilket firande det blev. Så det kändes som de firade inne i vårt sovrum hela natten där, fram till Sergels torg och fontänen, så att fantastiskt, alltså, jag kommer ihåg det mycket väl, så att, och det sticker ut kanske en av mina främsta fotbollsminnen, när framförallt landslaget.
Ja. Nej, verkligen, det är något som man vill uppleva igen. Det kan ju bli nu då en ny VM häftig sommar när det är i USA, och sen är det ju även i Mexiko, i Kanada. Vi ska dra några snabba här, Thomas, också när det handlar om sporten vi jobbar med idag, med hockeyn. Se vad du har för svar på de här. Om jag säger favoritspelare någonsin i ishockey, vad blir svaret då?
Ja, Gretzky måste det ändå bli. Och förhoppningsvis blir tvåa då.
Han dyker upp där, ja. Ja. Peter, vad är ditt svar på den?
Favoritspelare i hockey?
Ja. Ja, du får ta fotboll.
Det var ju Gary Lineker. Och så tvåa Brolin då.
Alltid, ja, okej. Okay. Just nu då, Thomas, favoritspelare i hockey?
Ja. Jag tycker Gabriel Landeskog har gjort en fantastisk återkomst, och vad viktig han är för Colorado, som jag också tror kommer vinna ännu eller år. Och vad han betyder mycket för landslaget OS också. Så.
Ja, jag vet inte vad jag vågar fråga dig, Mattias, favoritspelare i fotboll nu?
Genom tiderna?
Nej, nu.
Ja, nej, men genom tiden. Jag kommer alltid att vara Carlos Roberto.
Ja. Roberto Carlos.
Roberto Carlos, jag kan inte ens namnet. Nej, så att fotbollen jag följer, men det är inte, jag har inte den här kunskapen som Thomas och Peter vet jag följer. Det är många hockeyspelare som har en stenkoll på fotbollen. Inte jag, där blir det enklare inom sporten jag kan.
Du gör inte som Filip Forsberg att du äger något fotbollslag än så länge?
Nej. Inte än så länge, nej.
Vi fortsätter här, Thomas, då. Favoritlag i NHL? I Sverige har du sagt att det är ju Leksand.
Ja, men det beror ju på lite hur svenska spelarna spelar det faktiskt. Och just nu är det New Jersey, som Markström som är kompis som är spelar där. Så jag följer dem, ja, har varit tittat på dem två gånger och följer dem lite extra. Så blir det ju.
Ja.
Och även Detroit, eftersom ja, man känner några där.
Hur var det där besöket? Vi ser lite bilder här när ni träffade Markström. Du hade med dina vänner där över också. Sen så har du ju varit överträffat Henke. Och jag vet att du har varit på World Cup också, var det ju, när det var i Toronto 2016.
Ja.
Det... Vilken är den bästa resan?
Eller, ja, det vet jag inte, men hockeymässigt så var det väl kanske OS nu i Milano, men jag tyckte Boston var ju ändå trevligt. Då kändes det ändå att det var på riktigt. I World Cup i Toronto, då var det, kändes det inte riktigt på riktigt som det nu var i Boston, tyckte jag. Nations League, eller vad kallar det?
Four Nations.
Four Nations, ja, precis.
Ja. Ja, det var ju där över också, ja. Ja, favoritlag i fotboll, Peter, behöver vi inte ens ställa till dig, va? Den är ganska klar. Eller har du bytt nu när Tottenham är under strecket?
Nej, jag byter aldrig liksom. Det gör jag ju inte. Nej, även fast man kanske åker ner så otroligt nära att man ska göra efter alla skador så där, så kommer jag hålla kvar. Ja, nej, det är såklart mitt Spurs.
Jag förstår vad Mattias har.
Fotboll? Ja. Det finns bara ett AIK.
Ja, enkelt svar där, ja. Är det bästa hockeyminne, Thomas?
Ja. Men det är väl kanske nu i... Även fast inte Sverige gick så över. Gruppspelsmatcherna i OS här i Milano, det var nice på många sätt och vis. Absolut.
Ja. Peter, bästa fotbollsminne?
Ja, alltså det är ju någonstans kanske 94 mot Rumänien där. Kenneth kanske nickade innan, va? Sen måste jag säga just det här med hur målet gick till när Gyökeres gör det här mot Polen. Jag var ju på plats liksom. Först skott och sen på benet och sen skott på målvakten och sen nick i stolpen och sen så fjärde chansen. Det var helt sjuk stämning där på Strawberry Arena när bollen gick in liksom. För det var så, på något sätt så oväntat att vi skulle ta oss till VM. Så det var, de andra gångerna har jag inte varit på plats. Nu var jag verkligen på plats och fick uppleva det där. Det var sjuk stämning där.
När Victor hur reagerade du då, Peter? Banjan. När de gjorde det där målet?
Ja, men det var ju upp och ner, liksom fram och tillbaka. Men, och så hade jag äldsta sonen som gillar fotboll. Så var, alltså, det var ju, alla stod och bara hoppade. Det var... det kändes som det var sån gemenskap från alla på arenan. Det kändes som man tittar runt och vi stod i någon loge, man kramade dem på andra sidan logen liksom. Det var ungefär som någonting otroligt stort hade hänt. Det var coolt, för att på något sätt hade vi utspelat sista 20-30 år.
Nej, verkligen. Nu tappar vi lite ljud på Peter, men just den här känslan, Thomas, det är nästan bara idrotten som kan ge det. Du kan ju bara tänka dig själv hur det var 94, just när det blev de här ögonblicken som vi fick också.
Ja, och lite som Peter var inne på det, i den här matchen mot Polen, då kändes som att Polen hade börjat käka sig in och det såg tufft ut och så kommer det här målet. Så jag var inte på plats då, utan jag såg det på tv, men det var ju fantastiskt, för det var ju så oväntat att vi skulle ta oss till VM år med det här gruppspelet som var så bedrövligt dåligt och hur det såg ut. Ja. Och sen att de får till det och vinner på det viset, det är fantastiskt. Så det är jättekul att följa fotbolls-VM i sommar här.
Ja, det kommer det verkligen bli. Sista frågan är i fem snabba. Om du fick ta en sak från hockeyn och ta in i fotbollen, vad hade det varit? Är det något du sitter och funderar på ibland när du sitter och ser hockeyn eller när du ser fotbollen, dagens fotboll?
Ja, det som kommer, byten tänkte jag först, flygande byten som korpen kanske. Men effektiv tid.
Ja, precis det jag skrev upp också.
Är väl, tycker jag, nära till hand snart. Alltså, så man slipper de här jäkla nissarna som rullar runt och maskar och hej och hå. Då får de ju ligga och rulla runt hur länge som helst, för tiden är stoppad. Så nej, det kanske blir nästa steg, jag vet inte. Ja. Det skulle jag kunna tycka var helt okej i alla fall.
Ja. Jag hörde match i Allsvenskan här. Det var 48 minuters effektivt spel av 99 som det var totalt i den matchen.
Nej, det är helt, jag tror jag skulle påskynda att göra matcherna också bara bättre helt enkelt.
Ja. Har du funderat på det, Peter, tvärtom? Något som fotbollen har som vi skulle införa i hockeyn?
Nej, absolut ingenting.
Det är bra som det är. Hockey mer underhållande än fotboll, tycker du? Efter att ha sett PSG mot Bayern München.
Ja, den var bra liksom. Men den, sen så ramlar man tillbaka till det där och kastar sig när Arsenal var i farten dagen efter liksom. Så då var det tillbaka till noll igen.
Två olika sporter.
Jag vet inte. Jag vet inte exakt.
Det är svårt, det är svårt att få sådär också. Jag tänker på att det har varit underbart att samtala med er så här. Och ni har ju något synonymt, 1994. Och jag bara tänker, vilken, ni får välja en fest. Ni får inte välja er egna när ni firade med laget. Mattias var ju med och vann Stanley Cup. Du firade ju i Central Park efter med Rangers. Du fick ingen Stanley Cup-ring, men du var med. Laget var med på matchvärmningen där. Peter vann ju OS-guld 1994 och Thomas... Såklart det där VM-bronset 94. Du får välja en fest som du har velat vara med på. OS-festen efter eller festen med New York Rangers med parad på Manhattan. Vad har du valt?
Nej, OS-hockeyfinalen såklart. Den hade man ju velat vara med.
Ja. Ja. Vad har du valt, Peter?
Ja, men jag fick ju vara med på Sergels torg. Men ni var väl inte på Sergels torg, var Brollan, för att du... Om att du står och hoppar där på scenen
litet.
Någon annanstans.
Det var för litet. För
det var för litet.
Precis. Blev ju roligt.
Jag kanske var med på de där i Stockholm några stycken gånger. Jag fick ju två VM-guld och två OS. Parad i New York. Ja, för att jag inte hade, jag hade inte varit med på det. Det skulle inte vara helt fel.
Och Mattias då?
Jag har ju aldrig varit med på Sergels torg. Det vore fantastiskt. Men eftersom jag fick vara med om det jag var i New York under ett par dagar där. Det är ju någonting jag aldrig skulle byta och fått missa. För det är sånt minne för livet. Så jag säger den vinst efter när Rangers vann då. Stanley Cup 94.
Ja. Det hände mycket 94.
Ja, det var mycket. Det var ett bra år helt enkelt. Och nu gör vi om det 2026 tycker jag här med ett VM-guld. Vi kommer bevaka det här från Schweiz den 15 maj. Ser ni allting då på Viaplay Sport, TV6 och TV10. Och såklart allting då på plattformen Viaplay. Men mycket dessförinnan också. Matcherna i natt så har ni tillgång Minnesota Dallas och Anaheim mot Edmonton. Så kan ni nattsudda den här valborgsmässoafton. Peter, tack så jättemycket för att vi fick titta in hos dig i Schweiz och välkommen till Stockholm på måndag, hörru. Då är det dags för Godmorgon NHL igen.
Yes, syns snart.
Ja. Ska du avsluta med någonting till Thomas, eller?
Nej.
Vi ser till lite och sväljer.
Ja, men en sak som jag funderar. Liksom, du var i Parma där. Hade du någon offer från Tottenham eller någon annan sån här superstor klubb?
Nej. Alltså på den tiden jag spelade i Italien så var ju de superstora klubbarna i Italien. Alltså, okay. Premier League var ju inte... De kanske kom som tredje, fjärde, femte land fotbollsmässigt. Det är där man glömmer kanske i dagsläget, har det ju tvärtom. Nu är det ju Premier League och Spanien som är störst och Italien är på fjärde, femte plats som land att vara fotbollsproffs i. Så... idag är de klubbarna i England stora, men på den tiden var de inte så stora, så det var inte aktuellt. Just även om jag hade fått ett bud då, utan det var ju Italien som gällde.
Vilken är den största klubben du har tackat nej till?
Det återstår att se någon gång i mina memoarer.
Den där boken, vet du. Ja, vi ser fram emot den. Tack som sagt, Peter. Tack så jättemycket, Thomas, för att du kom hit också.
Ja, tack så mycket. Trevlig valborg för allihopa.
Ja, detsamma. Tack så jättemycket, Mattias. Ja,
tack, Niklas.
Och njut av all sport nu på Viaplay. Golfen slår ut om 20 minuter här. Och från Turkiet så har ni koll på den med Europatouren. Och som sagt, två stycken matcher natten till fredag också i Stanley Cup-slutspelet. Väl mött på måndag i Godmorgon NHL. Vi ses. Tack, Thomas.